välkomna till vår gudstjänst idag som blev lite försenad tyvärr på grund av inloggningsproblem. Men vi ska fröjdas över att vi har ett klart Guds ord med i vår församling och i vår gudstjänst idag från Herren själv genom reformatorerna, Martin Luthers gärning som vi tänker på idag särskilt då det är 504 år sedan han spikade upp de 95 teserna, det som blev startskottet för reformationen. Så vi får inleda med frimodighet trots våra missar här i början. Och ni är välkomna, ni som är här och ni som följer med via Zoom. Så får vi då inleda vår gudstjänst i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi har idag liturgisedel 3 som börjar på sidan 9 i vårt gudstjänsthäfte. Introitusorden är från inledningen av Saltarsalmen 46. Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup. Om vågorna brusar och svallar, så att bergen bävar vid deras uppror. Vi firar idag reformationsdagen med temat Sanningen ska göra er fria. Gud har sin godhet gett oss sitt heliga och ofelbara ord som en fast och osviklig garanti om att vi för Jesu Kristi skull får vara hans barn av nåd och att vi genom tron får del av gemenskapen med den treenige Gud. Idag tackar vi honom för att han har sänt sina tjänare för att försvara skriftens sanning mot falska läror som djävulen använder för att försöka föra Guds barn vilse. Och vi ber honom bevara oss i tron på detta heliga ord. Gud som är allsmäktig och allvetande känner våra hjärtan och våra liv. Låt oss bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse i vår Herre Jesu Kristi namn. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, för att man ska börja dig. Därför, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser, efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd, för jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig. Tillsäger dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåt. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Yeah.
Herre Gud, himmelske Fader, du som har skänkt oss kunskap om frälsningen, håll ditt evangelium i makt och låt ditt ord förkunnas rent och klar, så att din församling litar endast till din nåd och alltid blir bevarad i ett heligt liv. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till Guds ord. Den första läsningen är från Habakkuk, det andra kapitlet och de fyra första versen, som vi lyssnar till i Jesu namn. Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig, vilket svar jag ska få på min klaga. Herren svarade mig och sa: skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han röjer så vänta på honom. För han kommer helt visst, han uteblir inte. Se, han själ är uppblåst och oärlig i honom. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Amen. Texten för idag från Romarbrevets femte kapitel, verserna 1-8. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet svikar oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så lyder Herrens ord. sålde oxar, får, ruvor och dem som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord och till dullförsäljarna sa han: ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet: brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord.
Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Lär mig, kära Jesus, att lyssna till ditt ord då du undervisar om hur vi blir saliga. Amen. Predikotexten är episteltexten för idag enligt den ordinarie episteltexten för tredje årgången. Det är Romarbrevets tredje kapitel, verserna 19-28, som lyder i Jesu namn. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna syndarna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas, nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi firar reformationsdagen idag till minne av hur Luther enligt traditionen spikade upp sina 95 teser mot avlatshandeln på slottskyrkodörren i Wittenberg. Reformationen brukar beskrivas med två centrala principer. Den ena gäller Bibeln, kan sammanfattas i skriften alena. Man brukar också kalla den för formalprincipen. Det är den princip som styr formen för vår tro och lära, nämligen att den ska hämtas endast från skriften. Den andra principen beskriver innehållet, kallas därför ofta materialprincipen. Och den kan sammanfattas med orden rättfärdiggörelsen genom tron alena. Den första principen är ju föraktad i vår tid som vi känner till. Men man vill inte erkänna att Bibeln är Guds ofelbara ord som i allt ska styra oss. Istället så är det mycket annat som kommer in som auktoriteter. Men vi ska idag koncentrera oss på den andra huvudprincipen. Rättfärdiggörelsen genom tro utgående från den här texten. Och den här texten är en av de mest centrala texterna i Bibeln, som gäller frågan, hur ska en människa bli salig? Ännu en annan fråga är, hur kan jag få komma till himlen? De frågorna sammanfattar det allra viktigaste i livet. Det är ingen slump att Paulus brev till romarna kommer före hans andra brev. Det är det mest omfattande, det grundligaste, den täckande läroframställningen som har upp nästan alla de grundliga lärorna, eller grundlärorna för vår tro. Det här avsnittet är alltså då en höjdpunkt när det gäller frågan om salighetsvägen. Före det här avsnittet, som då börjar från Romarbrevet 3:19, så har Paulus kraftigt avslöjat hur alla människor är syndare. Och därför börjar också texten med en skarp lagförkunnelse. Paulus dömer alla människor som i sin förvetna klokskap förkastar Guds allmänna uppenbarelse i Romarbrevets första kapitel. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som med orättfärdighet undertrycker sanningen. Vrede, det brukar vi ibland hör till gamla testamentet och det hör till andra religioner. Men Nya testamentets Gud är väl inte vredens Gud, han är kärlekens Gud. Men läser vi vidare så ser vi att aposteln verkligen talar rakt in i vår tid. Han är rent av så aktuell att man kan dra sin förrätta om man citerar vad han skrev. Han visar hur vreden brinner inte bara över dem som ägnar sig åt onaturligt umgänge utan också över ondska, girighet och elakhet. Människor som är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. Här gäller verkligen orden. Var mun ska tillstoppas, var mun ska tystas. Hela världen ska stå skyldig inför Gud. Efter det här tillrättavisar aposteln dem som räknar sig vara bättre än andra. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Särskilt talar han till judarna. Redan i den här benämningen, jude, ligger en stolthet. Ordet jude, som kommer från Jakobs son Juda, omtalas i första Mosebok 29. Det betyder tacka eller berömma. Det här anspelar aposteln på flera gånger när han i Romarbrevet talar om judarna. Han visar hur judarnas stolthet över sin härkomst och sin omskärelse inte ger något företräde. En rätt omskärelse är nämligen något annat än en yttre omskärelse på kroppen. Så här heter det i Rom 2:29. Hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud. Därmed har Sankt Paulus placerat alla människor under Guds dom, sådana vi är av naturen. Också oss som lever i en långvarig kristen tradition drabbas av lagens udd. Om vi skryter med yttre traditioner och en fromhet som människor talar väl om och ser som ett föredöme, så slås allt sammans i spillror när Guds lag drabbar oss. Varje mun ska tystas. Och hela världen står med skuld inför Gud. Sanningen är att när vi hör lagens skarpa predikan så är vi alla under domen. Det skapar ett rop på hjälp. Vem ska frälsa mig från denna syndens och dödens kropp? Lagens dom öppnar våra blickar för det som kommer sen. Vi behöver hjälp. För om jag är utlämnad åt mig själv till denna syndens och dödens kropp och själv ska hävda mig, då är jag hopplöst förlorad på den yttersta dagen när Gud ska döma. För mina synder kommer att döma mig. Men evangeliet, det kommer att svara på frågan, hur ska jag bli frälst? Jag som är en syndare, hur ska jag kunna stå inför Guds domstol? Och inte bli bortvisad till helvetet som är den plats som en syndare förtjänar. Sådana som vi är själva har inga chanser. Men det finns ett men. När all vår berömmelse är utestängd så visar Paulus på en annan berömmelse. Som är den som vi får ty oss till. Som vi får hänvisa till när vi drabbas av skräck. Inför Guds dom. Det här ordet men. Det kommer så starkt. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror. Vändpunkten är dramatisk. och mäktig. Vänd bort blicken från dig själv. Du kommer ingen vart med att fästa blicken vid dig själv och hoppas på dig själv. Vänd blicken till Jesus, det vill säga omvänd dig. Se vad Gud har gjort. Se vad Jesus Kristus har gjort när han kom till världen för att leva ett rättfärdigt liv istället för dig och mig, för att lida döden för våra synder. Och här i den här fortsättningen så finns också ordet alla, ett väldigt viktigt ord. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Paulus betonar starkt att det inte finns någon skillnad mellan människorna. Det finns en parallell. Alla har syndat. Därmed saknar alla härligheten från Gud. Och det, alltså alla, förklaras rättfärdiga som en gåva, eftersom de alla är friköpta av Kristus Jesus. Är det nu verkligen så? Det är en och annan som brukar fundera, men det kan väl inte vara så att Jesus ska ha friköpt alla människor? Kommer då alla människor till himlen, oberoende av vad de har gjort? Vi ska inte ägna oss åt det här många timmar som vi borde göra för att hinna gå igenom allt det som Bibeln har att säga om det här. Utan jag ska nöja mig med två ställen. Två ställen som är viktiga, som förklarar detta med vem som är friköpta. Ett ställe finns i andra Petrusbrevet, kapitel 2, vers 1. Där han talar om falska profeter. Och att det också ska finnas falska lärare bland de kristna som, och nu citerar jag, ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Dessa som förnekar och som går förlorade, som blir fördömda, har blivit friköpta av Jesus. Ett annat ställe som klart säger att den frälsning som Jesus vunnit gäller hela världen finns i första Johannesbrevets första och andra kapitel. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världen. Försoning är ett ord som beskriver ett återställande av skadade relationer, då två parter varit stridande och blir sams. Här och på ett ställe längre fram i Johannesbrevet avser det ett försoningsmedel. Det verkande medel som åstadkommer försoningen. Från samma grundord kommer det ord som översätts med nådastol i vår text. När Paulus där skriver: honom har Gud ställt fram som en nådastol. Det är det samma grundordet som försoning eller försoningsmedel. För att förklara det här måste vi göra en utvikning till Gamla testamentet en liten stund. Men vi ska göra det via Hebreerbrevets 9:e kapitel, där tabernaklets inredning beskrivs. Tabernaklet som upprättades under Sinai-vistelsen och som sen var Guds heliga tempel fram till det att Salomo byggde templet i Jerusalem. Där talas det också om nådastolen. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Det som här kallas nådastolen var locket på förbundsarken, som gjordes enligt ritningar som Mose fick av Gud vid Sinai. Det berättas först i det 25:e kapitlet om hur Gud gav ritningarna, mycket detaljerat. Och sen i det 37:e kapitlet sägs hur det sen verkställdes av skickliga hantverkare. I förbundsarken fanns de två stentavlorna där Gud hade skrivit de 10 budorden. Ovanför dem stod två keruber som stod så att de vände sina ansikten neråt mot arken med stentavlorna. Där på nådastolen talade Gud alla sina befallningar. Förbundsarken stod i det innersta rummet i tabernaklet, som kallades det allra heligaste, och senare då i templet. Stentavlorna påminde om att folket var syndigt. Det påminde om överträdelserna mot Guds bud. Och det skedde ju jämt och ständigt. De här gärningarna och överträdelserna väckte Guds vrede. Det fanns ett sätt att blidka Gud. Att kunna komma honom nära trots att de hade syndat. Så att Gud inte skulle straffa folket för deras ouppsåtliga synder. Man kom med offer inför Gud. Tredje Mosebok föreskriver många sådana offer. Ett offer var särskilt viktigt. Det var det offret som man bar fram på hösten på den stora försoningsdagen. Där det föreskrivs i tredje Mosebok 16. Där föreskrivs hur överste prästen först ska slakta djur och offra för sig själv. Och sen ska han slakta andra djur och offra för folket. Bland annat så var det en bock som skulle slaktas. En annan bock skulle han bekänna hela folkets synder över. Och så skulle den här bocken skickas ut i öknen. Det är det som vi brukar kalla syndabocken. Överste prästen, han var själv en syndare. Han fick inte gå in i det allra heligaste utan blod. Han måste stänka blod på förbundsarken, på nådastolen, för att få gå in. Men det finns en överste präst som inte behövde offra för sina egna synder. Nu var det ju så att i Hebreerbrevet står det också att det inte är nog med att man offrar blod av bockar och tjurar för att Gud skulle förlåta. Nej, de här offren var bara symboler. De var åskådliga vittnesbörd om att det ska komma en som verkligen ska ta bort synden. Hebreerbrevet 10 säger så här: nu ligger i offren en årlig påminnelse om syndarna. För tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Och i det föregående kapitlet 9 så sägs det vad som verkligen kan ta bort synder. Nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand. Och alltså inte tillhör den här skapelsen. Gick han in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Nu kan vi koppla tillbaka till vår text. I Romarbrevets tredje kapitel. Det står så här: honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Jesus är alltså nådastolen. Det är han som är locket ovanpå lagens tavlor. Det är han som blodet stänks på av översteprästen för att synden skulle försonas. Han är själv den riktiga översteprästen som inte behöver bära fram offer för sina egna synder. Utan som bär fram ett offer som gäller för hela världens synder en gång för alla. Han hade levt ett rent liv. Han var inte syndare. Men detta rena liv så har han levt i ditt och mitt ställe. Han skulle inte ha behövt straffas, för det är bara den brottslige som ska straffas. Det är du och jag som skulle straffas. Men Jesus blev straffad i vårt ställe. Det här det sägs så starkt i Jesaja 53, vers 5. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi, hela världens straff har lagts på honom. Det är tack vare det att hela världen var med som du och jag också kan lita på att det är våra synder han bar. Att han har dött också för oss. Där har vi försoningen. Där har vi friden. Jesus blev straffad med tortyr och korsfästelse. Det allra grösta straff som människor har kunnat hitta upp i sin ondska. Det straffet gäller för alla. Så att alla människors syndaskuld blev betald genom Jesu korsdöd. Nu måste vi också säga något om att förklaras rättfärdig. Det är en domstolsterm. Det betyder att domaren förklarar den åtalade frikänd, icke skyldig i en rättegång. Domaren konstaterar att den åtalade, alltså syndaren, inte är skyldig till det brott som han anklagas för, då kan han inte straffa. Därför att en annan har tagit på sig skulden och redan blivit straffad. På vilken grund kan nu Gud förklara en syndare icke-skyldig? Är han inte orättvis eller själv orättfärdig om han ser mellan fingrarna? Paulus skriver att han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. Men vi kan inte säga att Gud är orättvis, då världens alla blodiga synder, dina och mina därmed, redan har blivit försonade i Jesus och straffade i Jesus. I sin död led han straffet för dem alla. Också för de synder som hade blivit begångna i Gamla testamentets tid. Genom offren blev det som bar fram offren i templet eller i tabernaklet förklarade fria från sin skuld. Nu har straffet verkställts på Golgata en gång för alla. Och för att ge oss ett verkligt kvitto, hållbart kvitto, en garanti för att det verkligen gäller, uppstod Jesus ur graven. Därför säger Paulus senare i Romarbrevet 4 att han har blivit uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Likaså som han blev utgiven för våra synders skull, så har han blivit uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Därför att vi har förklarats rättfärdiga. Därför ljuder budskapet som vi sjunger på påskdagen. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för all tid och evighet. I hans seger nu vi äger ljus och frid och salighet. Hur är det då med tron? Paulus skriver ju att det är genom tron som vi förklaras rättfärdiga. Det kommer en dag när vi alla ska ställas inför domaren. Hur ska det gå då? Blir alla automatiskt saliga och kommer till himlen om Jesus tog bort allas synder? Nej, det finns en annan sida av det här, och det är mottagandet. Det är klart uttryckt på många ställen i Bibeln. Jag ska ta fram två ställen. Först Markus 16. Den som tror och blir död ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Att inte tro, det är detsamma som att vända sig bort, förkasta det som Jesus har gjort. Att vägra ta emot gåvan när den erbjuds. Det är som om den anklagade inför domaren skulle säga, det där tror jag inte på, du får säga hur mycket du vill att jag är frikänd. Men jag har ju gjort fel, därför måste jag straffas. Tänk vilken dårskap. Då händer det fruktansvärda som uttrycks i Hebreerbrevet 10. Där det uttrycks som att trampa på Guds son, förakta det förbundsblod som har helgat honom och som kränker nådens ande. Att vända sig bort från Jesus, att förkasta det han har gjort, det är att förtrampa Jesu blod, det som han utgöt på förbunds, på nådastolen, det som rann på korset för våra synder. Men för den som behöver Jesus som sin frälsare gäller hans egna ord. Jag säger er sanningen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Ta emot det ordet och du har redan gått över från döden till livet. Du ska stå under Jesu beskydd på den dagen när han kommer för att döma levande och döda. Och så får du gå in i hans salighet trots att du saknar egen berömmelse. För att du har förklarats rättfärdig av nåd. Därför att du är friköpt av Jesus Kristus. Kom då ni fattiga syndare alla. Ta nu här dubbelt för varje ert brott. Har vi en alla i Adam måste falla, har dock vår Jesus alltsammans gjort gott. Är det väl rätt att befriade trälar håller sig själva i träldomen kvar? Nej, låt oss hellre som frigivna själar Lova i frihet vår nådige far. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss nu bekänna vår tro med den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfru Maria och blivit människa, som också har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke ska vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndarnas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Några meddelanden. Det är tyvärr inte någon riktig långtidsplanering nu av våra gudstjänster. Vi får lite ta det efterhand. Men det har vi klart att om att på lördag, som är alla helgons dag, så firas gudstjänst här i Lepplax. Då 10:00 på förmiddagen. Det är ingen söndagsskola den dagen här. Då är det David som håller gudstjänsten. Alltså nu på lördag, alla helgons dag. Sen kommer vi att fortsätta med samsända gudstjänster på Zoom då och då. Nästa gång blir det söndagen före domsöndag 14 november 13:00. Vi ger möjlighet också att ge kollekt idag, antingen i hoven som är någonstans utanför här, eller i bortre änden av salen, eller via Mobile Pay, där man kan ge på nummer 18161 eller via bankkonto. Vi har insamlingstillstånd i Österbotten. Och så har man varit så vänliga här som man ordnat kyrkkaffe idag. Det är ju trevligt. Vi kan sitta och umgås tillsammans här en stund efteråt. Det tackar vi redan nu för. Och så ett slutord. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Följande psalm är från Lova Herren 378, vilken också finns i Sions harpan, om det är någon som har den till hands. Numret minns jag inte där. Thank you.
Herre Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för att du har gett oss evangeliets ord till att förhärliga Kristus. Skapa i oss en levande tro på honom som har dött för vår skull och försonat våra synder. Lär alla ordets tjänare att rätt dela sanningens ord så att lagen bestraffar vår synd och evangeliet ger friheten och glädje i dig. Förbarma dig över våra kristna bröder och systrar som plågas och förföljs för Kristi namn under våldsdåd eller förtryck. Ge kraft åt dem som vill stå fasta vid ditt ord att frimodigt bekänna ditt namn trots hån och förföljelse. Välsigna dem som res till fjärran länder för att predika ditt ord. Välsigna den församling som är samlad till gudstjänst här idag. Tänk i din ord på Sankt Johannes evangelisk lutherska församling. Ge dig styrelse och medarbetare vishet, kraft och glädje i tjänsten för ditt rike, trots tunga tider. Välsigna så med Luterilainen tunnustuskirko, LBK i Sverige och Norge och andra kyrkor som vi har gemenskap med via Kels. Vi ber för Brunazzi församlingen i Bulgarien och dess pastor Ivo Lazarov, och för Ilja Nitsov som ledare för Bulgariens bekännelsekyrka och i hans arbete för evangeliet bland Europas romer. Välsigna alla strävanden efter en sann gemenskap mellan kristna. Ta bort missförstånd och bitterhet som har förorsakats av vårt kötsliga sinne. Bevara vårt land och folk i lydnad för ditt ord. Välsigna vårt lands president, regeringen och riksdagen och dem som har ansvar i EU. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Bevara oss för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Var med alla som är ute på resa. Allsmäktige Far, ge oss hopp och fräls oss från den plåga som du har låtit drabba hela världen. Trösta alla som går med oro för vad som ska komma. Alla som sörjer bortgångna kära. Ge krafter åt alla som sköter sjuk- och hälsovården så att de orkar med sina tunga uppgifter. Beskydda allt liv från de ofödda barnen till dem som lever i ålderns höst. Ge livsfrukt åt de barnlösa. Förbarma dig över ditt hem där kärlek har ersatts av hat, bitterhet och ofördragsamhet. Ta hand om de barn som saknar ett tryggt hem. Låt din kärlek omskapa våra hjärtan så att vi ser var nöden finns och beredvilligt räcker ut vår hand på dem som behöver vår hjälp. Också dem som söker sig till vårt land som flyktingar. Idag vill vi be för Virpi att hon så fort som möjligt skulle få rätt vård för sin sjukdom. Vi lägger också fram en annan vän inför dig och ber om tillfrisknande. Var med dem som vill vara och är stilla, ber för. Vi tackar dig, kära himmelske Fader, för att du i din nåd påminner oss om livets förgänglighet genom att låta sjukdom, nöd och olycka drabba oss och vår värld. Stärk oss i tron på dig genom lidandet. Lär oss att se det som en välsignelse. Ta bort dig från oss om det är din vilja. Bär oss genom det om det är bättre för oss. Låt olyckan bli en orsak till omvändelse för den icke-troende och en välsignad påminnelse om evigheten för den troende. En påminnelse som hjälper oss att ha ögonen på Jesus. Du är livets och dödens Herre. Hjälp oss när vår dödsstund kommer att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet, där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber en bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag
och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga här. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Tjäna Herren med glädje. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn.
Yeah.
Ett varmt tack för att ni har varit med och delat vår gemenskap idag i vår gudstjänst. Ett tack till Hans som har spelat och Rasmus som har varit tekniker och också ni andra som har deltagit via nätet. Vi hoppas att det blir bra. Så får vi då gå var och en till vårt i glädjen över att vi har ett himmelskt hopp som väntar för Jesus skull. Och så får vi också fortsätta samvaron här en stund. Tack för idag.